kommer, tror jag, att som korten ligger idag politiskt, så tror jag att man behåller dem även om Irak skulle släppa, klargöra exakt vad man döljer eller hittills har dolt, och göra en, alltså en ren, komma rent fullständigt. Däremot så tror jag alltså att när det gäller då denna, vad vi kallade gömda materialen, om man lämnar fram den och vi får en tillfredsställande avräkning av allt Irak hade tidigare, då tror jag säkerhetsrådet kommer att släppa på sanktionerna och släppa på oljeembargorna, och då är vi i en mycket mer, kan man säga, positiv situation.
Hur lång tid kan det ta?
Det kan gå väldigt kvickt, för i realiteten är det Irak själv som kan fatta ett sådant beslut. Och det är ju tanken att det här trycket med sanktioner ska förmå Iraks ledning att ta ett sådant beslut.
Och ledningen, den irakiska ledningen skulle vara mer benägen nu än tidigare?
Ja, man får konstatera att det här har ju trots allt varit en stor framgång för FN. Det här systemet har hållit samman politiskt genom att säkerhetsrådet, trots, kan vi säga, olika och nyanser i synsättet, ju faktiskt har varit kolossalt konsekvent.
Du har inte träffat Saddam Hussein under tiden, under alla de här resorna. Han har inte velat träffa dig.
Nej, jag har inte. Jag tycker det skulle vara ganska intressant i och för sig att träffa honom, men det har inte, jag tror inte haft någon sakligt relevans, saklig betydelse, och jag tror inte han har träffat någon utanför den här, sådana frågor som folk har kommit och tiggt om att få gisslan frigiven. De andra besökarna haft har varit typ Zjirinovski, Le Pen i Frankrike, och det är ju ett sällskap som man ju inte så gärna vill vara med i.
Men han har en maktposition som är ungefär densamma som den var när Gulfkriget tog slut.
Ja, det är klart att i rent tekniskt mejl så har han definitivt det. Han har väl försvagats avsevärt, bland annat genom en stor uppståndelse internt i familjen, och hans maktbas familjemässigt tror jag har smalnat. Men det är klart att han har en fullständig kontroll över säkerhetsapparaturen och underrättelsetjänsten, och det system som etablerat där har ju inte på något sätt lättats på.
Rolf Ekéus, som just har lämnat sitt FN-uppdrag. Den 1 september tillträder han som Sveriges ambassadör i USA. Han intervjuades av Lars-Gunnar Erlandsson.
Den 18 oktober 1997, Iran.
I Iran fortsätter man att straffa kvinnor som begått äktenskapsbrott genom att kasta sten på dem. Just nu pågår en internationell kampanj mot steningen, och idag anordnades demonstrationer i bland annat Göteborg och Stockholm.
Manifestationen på Sergels torg i Stockholm idag är del i en internationell kampanj för att avskaffa steningsstraffet. Ett straff som både kvinnor och män som döms för äktenskapsbrott kan råka ut för. I praktiken är det trots detta bara kvinnor som döms. Steningsstraffet är beskrivet in i minsta detalj. Exempelvis får inte stenarna vara så stora att de direkt tar livet av kvinnan.
En viss storlek, stenstorlek, kastar man sten mot hennes överkropp tills hon dör.
Steningen är omstridd även bland extrema muslimer och står inte med i Koranen, men är trots det inskrivet i den iranska straffrätten. Aktionsgruppen hoppas nu att den iranska regeringen tar intryck av kampanjen.
Känner du någon som har blivit dömd till stening?
Ja.
Vad hände med henne?
Hon flydde. Hon flydde från Iran, kom till Sverige, fick inte uppehållstillstånd. Man trodde inte henne, invandrarverket. Hon försökte självmord. Och efter det, när hon var på väg på gränsen att missa sitt liv, och hon har ett barn faktiskt, var de tvungna att ge henne asylrätt.
Oktober 1997. Vällovligt i Iran.
Irans president Mohammad Khatami har utsett ännu en kvinna i landets ledning. Sara Shojai, professor i statskunskap, ska bli den iranska regeringens rådgivare i kvinnofrågor, rapporterar till Iranradion. Den första kvinnan i den iranska regeringen utsågs för ett par månader sedan som vicepresident och ansvarig för miljöskydd.
Den 1 november 1997. Irak.
FNs säkerhetsråd beslöt i natt att sätta hårt mot hårt mot Irak och inte bry sig om landets beslut att förbjuda de amerikaner som finns bland FNs vapeninspektörer att fortsätta sitt uppdrag. På måndag återupptas arbetet i Bagdad med alla nationaliteter, sa vapeninspektionens chef Richard Butler.
I've taken an administrative decision to resume work on Monday morning with all nationalities in the normal way, and the council has taken note of and supported that decision.
En irakisk talesman säger att beslutet om att inga amerikaner får arbeta i Irak kvarstår och att landet är berett att trotsa FN och USA militärt om det behövs.
Tredje november 1997. Irak.
God afton. Den irakiska regimen hotar ikväll att skjuta ner amerikanska plan som på FNs uppdrag övervakar luftrummet över Irak. Från amerikansk sida heter det att detta är ett direkt militärt hot mot FN. Och FNs säkerhetsråd är inkallat för att diskutera situationen klockan 23 svensk tid.
På Bagdads gator brändes USAs flagga idag. Framför FNs kontorsbyggnader. Konflikten mellan Irak och FN utspelas i ett allt högre tonläge. Och krisen djupnade idag då Saddam Hussein gjorde allvar av sina hot att hindra amerikanska vapeninspektörer att fullgöra sitt arbete i Irak. Chefen för vapeninspektörernas sambandskontor i Bagdad är den svenske generalmajoren Nils Karlström.
When they arrived to site, the Iraqi minder told the chief inspector that the Americans in the team are not allowed to enter the site.
De politiska signalerna från Saddam Hussein och revolutionsrådet kommer i tvära oberäkneliga kast. De sju amerikaner som är kvar bland FNs vapeninspektörer i Irak beskylls för spionage och att medvetet fördröja en hävning av sanktionerna. Och USA upplever ett växande hot att Irak ska skjuta ned amerikanskt flyg som övervakar luftrummet över irakiskt territorium. Det finns en omedgörlighet, en vägran att ge efter, att backa för omvärldens påtryckningar. Just när en låsning tycks oundviklig, då signaleras till mötesgående. För att lösa knuten skickar FN en tremannadelegation till Bagdad med svenska kabinettssekreteraren Jan Eliasson. Och den irakiska regimen går med på att ta emot dem i landet.
Ja, det är ju allvarligt när generalsekreteraren skickar iväg särskilda sändebud och säkerhetsrådet flera gånger samlas för att diskutera frågan. Idag kommer man att samlas igen och ta ställning till generalsekreterarens förslag. Och jag hoppas och utgår från att man kommer att stödja vår mission till området. Och allt detta visar ju att situationen är allvarlig.
Sveriges FN-ambassadör Hans Dahlgren finns nu med oss på telefon direkt från New York. Hans Dahlgren, kommer FNs vapeninspektörer att kunna fortsätta sitt arbete?
Säkerhetsrådet kommer att samlas till informella överläggningar nu om 2 timmar för att få en rapport från den speciella kommissionens ordförande Richard Butler. Han kommer då redovisa de fortsatta incidenter som har varit under helgen och kanske också det brev som har kommit från Iraks FN-ambassadör angående de här flygplans resonemangen. Jag tror att rådet kommer att ge sitt stöd till det initiativ som generalsekreteraren nu har tagit att sända Jan Eliasson och ytterligare 2 diplomater till Bagdad och hoppas att den irakiska ledningen ska ändra sitt beslut att vägra att samarbeta med kommissionen på det sätt som FN har beslutat.
5 25 november 97.
I Irakkrisen i natt, eftergifter från båda sidor, samtidigt som FNs tremannadelegation med den svenska diplomaten Jan Eliasson som en av dess medlemmar inleder sin mission på plats i Bagdad. Först meddelade Saddam Husseins regim att den uppskjuter utvisningar av amerikanerna i den internationella vapeninspektionsgruppen. En åtgärd som åtminstone tillfälligt tar udden av en kris som annars sett ut att snabbt leda till en militär konfrontation. Sedan kvitterade FN med att kungöra att de inställer spionflygningar över Irak med högt flygande amerikanska U-2-plan. Båda sidor har därigenom fått en respit om åtminstone 5 dagar. Vapeninspektörerna i Irak på ett FN-uppdrag för att finna var Saddam-regimen i strid med FN-förbud tillverkar massförstörelsevapen och var de gömmer dem. Irak vill slänga ut amerikanerna med motiveringen att, citat, de är spioner. Irakierna hindrade igår alla inspektörerna från att arbeta.
Irak och FN den 8 november 1997.
God kväll. Ja, operation övertalning är över men utan resultat. Detta sa FN-sändebudet Jan Eliasson på mellanlandning i Stockholm idag på sin väg från Bagdad till FN i New York. Och i kraftmätningen mellan Saddam Hussein och världsorganisationen har temperaturen höjts ännu ett steg.
Hur nära en väpnad konflikt. I Bagdad demonstrerade flera tusen Saddam-anhängare idag för Iraks linje i den upptrappade konflikten med FN. Och i Bagdad har amerikaner för 6:e dagen vägrats utföra sina uppdrag. Och från Bagdad kom idag FNs sändebud Jan Eliasson.
Och nu har ni lämnat Irak utan att ha uppnått ert syfte. Har ni misslyckats?
Nej, jag tycker det är ett alltför enkelt sätt att se på det hela. Jag tycker snarare att det skulle vara ett misslyckande om generalsekreteraren inte hade gjort ett försök. Nu har de tills vidare gett ett negativt besked. Jag hoppas att han tar sitt förnuft till fånga för säkerhetsrådsbehandling på måndag eftermiddag. Det här är något av ett nervkrig. Amerikanerna talar ofta om ett chicken race. Bilar som åker i full fart mot varandra. Och jag hoppas att de förstår att kraschen kan bli ganska stor.
Men fortfarande finns några dagar för diplomati, tror Eliasson. Han fortsätter nu till New York för att avlägga rapport inför säkerhetsrådets möte som är planerat för måndag eftermiddag.
Men i det här dödläget som har uppstått just nu, är det inte Saddam Hussein och Irak som tjänar på det att sanktioner mot Irak nu fokuseras i hela världen?
Ja, i och för sig tycker jag det är väl bra att man fokuserar på den oerhört starka reaktion som uppstår när ett land bryter mot säkerhetsrådsresolutioner och bryter mot FN-stadgan och diskriminerar mot personal.
Och en befolkning som lider under sanktioner.
Och det andra som man sätter uppmärksamheten på är hur Iraks folk lider. Och det är en viktig fråga. Jag har ju själv sett Irak under snart 18 år. Och kan ju se hur landet lider.
Som en farlig tävling, ett chicken race, sa Jan Eliasson. Och världen väntar på att se vem om någon av de inblandade som ska väja undan innan det smäller.
Den 10 november 1997, Irak.
Och så gäller det konflikten mellan FN och Irak. I Irak så pågår mobilisering och beredskap för att attackera amerikanska spionplan som idag ska återuppta sin spaning över irakiskt luftrum.
Den irakiske ledaren Saddam Hussein fortsätter att utmana FN och USA. Irak har inga andra möjligheter än att välja mellan underkastelse eller konfrontation, sa han igår. Den irakiska statliga nyhetsbyrån sände ut hans budskap samtidigt som tv-bilder visade hur han satt i ett bunkerliknande krigshögkvarter i möte med Iraks revolutionsråd, män i uniform och svarta baskrar. De förbereder attacker om amerikanska spionplan flyger över Irak idag. Irak har krävt en rad kompromisser från FN under samtalen med de tre FN-diplomaterna som satt i långa möten med höga irakiska ledare förra veckan. Och detta upprepas också i ett brev till FNs generalsekreterare Kofi Annan. Kraven är bland annat en annan sammansättning av de grupper som på FNs uppdrag utför vapeninspektioner. För många amerikaner, för få nationaliteter representerade, anser Irak. Dessutom vill Irak att andra än amerikanska plan ska utföra flygspaning. Irak har inte givit efter på det som är ursprunget till denna konflikt, nämligen att amerikaner inte alls är välkomna i inspektionsteamen om inte Irak får en tidtabell av FN för hur länge sanktionerna mot landet ska pågå. Igår stoppade Irak för sjunde dagen i rad inspektörer med amerikansk nationalitet. Idag anländer Iraks vice premiärminister Tariq Aziz till FN i New York. På vägen blev han omklappad i Amman och fick råd av det jordanska regerande kungahuset. I arabvärlden fortsätter oron för att USA förvärrar krisen. Regeringschefer och opinionsbildare har också fortsatt att mana USA till försiktighet samtidigt som Irak får rådet att inte söka konfrontation. Lars-Gunnar Erlandsson, Jerusalem.
FNs generalsekreterare Kofi Annan uppmanade i natt Saddam Hussein att ta ett steg tillbaka från avgrundens brant och betecknade konflikten mellan Irak och FN som ytterst allvarlig. Generalsekreteraren sträckte förgäves ut en hand till Bagdad när han skickade sina tre sändebud som återvände till FN-högkvarteret i New York med oförrättat ärende och bara kunde rapportera att Irak vidhåller sitt förbud för amerikaner att ingå bland FNs vapeninspektörer. När säkerhetsrådet samlas senare idag för att höra samma nedslående rapport hänger dessutom Saddam Husseins nya hot i luften. Samtidigt väntas Iraks vice premiärminister och ansikte utåt Tariq Aziz till FN-högkvarteret. Men allt tyder på att hans budskap bara består av irakiska krav som strider mot FNs principer och tidigare resolutioner. Men det största osäkerhetsmomentet för dagen är vad som händer när FNs U2-plan med amerikansk pilot återupptar sina spaningsflygningar över Irak, trots irakiska hot om att skjuta ned planet. Även om hotet mot det högtflygande planet är ytterst svårt att verkställa kan redan ansatser som att luftvärnets radar låser på planet betraktas som en fientlig handling och framkalla ett ensidigt militärt svar från amerikansk sida. President Clinton anslöt sig igår till de som misstänker att Saddam Hussein är ute efter att framkalla en attack från USA för att underblåsa den tidigare splittringen i säkerhetsrådet. Men Clinton höll med kraft fast vid det som hittills har varit den amerikanska linjen under den senaste krisen, att konflikten står mellan Irak och FN, och presidenten uppmanade världssamfundet att visa en enad och fast front mot Irak när säkerhetsrådet nu åter samlas. Titti Nylander, New York.
Den 11 november 1997 om läget Irak FN.
Kabinettssekreterare Jan Eliasson som ingick i FNs delegation till Irak, han beskriver idag läget så här.
Ja, det blir ju allt allvarligare. Irak fortsätter ju att trotsa den internationella opinionen och internationella samfundet. FNs generalsekreterare tog sitt initiativ som ju då var mycket välkommet utav säkerhetsrådet att försöka minska spänningarna. Vi skickades ner dit, vi hade med oss ett tydligt budskap, vi lyssnade på dem och ändå vägrade man att inse sitt eget intresse.
Nu ser det ut här som om det kan bli en resolution som, där man inför ett reseförbud för nyckelpersoner i Irak. Är inte det någonting av berget som födde en råtta, och kommer det att få Irak att ge med sig och tillåta amerikanerna bland vapeninspektörerna?
Ja, vad vi nu ser är ju vad man skulle kunna kalla en diplomatisk eskalering, en diplomatisk upptrappning snarare än en militär upptrappning. Jag tror vi alla inser vikten av att säkerhetsrådet agerar enigt i den här frågan. Och att vi därför får en resolution som får röstsiffrorna 15-0. Och då kanske man får avstå från mer handfasta åtgärder som kanske några medlemmar vill ha. För att visa just denna enighet i principfrågorna. Om Irak inte skulle lyssna på säkerhetsrådet med en sån resolution, så är det klart att då ställs ju frågan på nytt inom en viss tid, och då får man se vad som kan göras. Men fortfarande hoppas jag genom diplomatiska vägar, på diplomatisk väg och inte med militära medel.
Konflikten mellan Irak och FN ser ut att trappas upp. Säkerhetsrådet har i natt diskuterat nya hårdare sanktioner mot Irak. Iraks vice premiärminister Tareq Aziz anklagade efter ett möte med FNs generalsekreterare igår kväll FN för att ha amerikanska spioner bland vapeninspektörerna i Irak. Aziz kallade också USAs utrikesminister Madeleine Albright för en lögnare.
November 1997. Krisen Irak-FN.
Lunchekot börjar alltså med krisen mellan Irak å ena sidan och FN och USA å den andra. Det verkar allt mer troligt nu att utvecklingen går mot en militär konfrontation. De diplomatiska möjligheterna minskar allt mer, och inom FNs säkerhetsråd finns det motsättningar som kanske till och med ökar. Säkerhetsrådet hade ju svårt att enas om att fördöma Irak för utvisningen av 6 amerikanska vapeninspektörer. Lars Kobb.
Det tog 8 timmar för FNs säkerhetsråd att samlas kring en resolution som fördömer Irak efter det att Saddam Hussein utvisat de 6 amerikanska vapeninspektörerna, trots att det var ett klart brott mot tidigare FN-resolutioner och trots att ordalydelsen i mycket överensstämde med den resolution som rådet enats om dagen innan. Bakom säkerhetsrådets vånda finns givetvis de motsättningar som redan tidigare präglat FNs olika ställningstaganden. Främst Frankrike, Ryssland och Kina vill inte gå så hårt fram som USA och Storbritannien i den här konflikten, och känslan av att gå i amerikanska ledband späddes på när chefen för vapeninspektörerna Richard Butler omedelbart efter det irakiska beslutet och utan att konsultera säkerhetsrådet beslöt att samtliga vapeninspektörer, inte bara amerikanerna, skulle lämna Irak. Den kinesiske FN-ambassadören ska ha beklagat sig inför säkerhetsrådet att han fick reda på FN-organets beslut via amerikansk TV och inte inom rådets ram. Rysslands FN-ambassadör sa att det viktiga är att se till att inget hot kommer från Irak, och antydde med det att icke-amerikaner bland inspektörerna skulle ha stannat kvar. USAs motståndare inom säkerhetsrådet, bland dem också Egypten, vill till varje pris undvika en militär insats mot Irak. Ett anfall skulle, som de ser det, bara stärka Saddam Hussein och ytterligare minska de redan små möjligheterna att tvinga honom till en reträtt. I regionen finns heller inte samma beredvillighet att ställa upp på USAs sida mot Irak som fanns inför Gulfkriget. USA ses i arabvärlden som försvagat efter det att fredsprocessen mellan israeler och palestinier gått i stå och Washington misslyckats med att sätta den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu på plats.
Bilder av bombkratrar i Irak, söndersmulade byggnader, lemlästade civila. Detta är vad arabiska regeringar minst av allt vill se i spåren av det låsta läget mellan Irak och USA. Saddam Husseins uppträdande har redan lett till att en enad arabisk front splittras. För sin nya utmaning mot världssamfundet har Saddam Hussein valt en passande tidpunkt. Den tongivande egyptisk opinionsbildare Galal Dweidar, chefredaktör för den regeringstrogna tidningen Al-Akhbar i Kairo, som säger detta. Fredsprocessen mellan Israel och palestinierna är det viktigaste i denna region just nu. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har lyckats skapa ett dödläge. Att han lyckats beror inte minst på en försvagad arabisk front, försvagad på grund av Saddam Hussein, säger Al-Akhbar, chefredaktör. I 17 dagar har viktiga internationella institutioner tvingats ägna Irak sin odelade uppmärksamhet. Idag möter världens tv-publik bilder på förödmjukade amerikaner som tvingas ta sig landvägen ut ur Irak, blandade med bilder på iraker som med få tänder i munnen, med trasiga skor på fötterna och med slitna kläder sedan några dagar tillåtit invadera presidentpalatset i Bagdad, tidigare högst förbjuden mark för lokalbefolkningen. Deras uppgift nu är att tjäna som mänskliga sköldar för den befarade attacken från USA. En saudiarabisk röst i tidningen Al-Hayat skriver, efter att ha kritiserat Saddam Hussein och hans totalitära regim, att det finns fog för det som krönikören kallar Saddams opportunistiska attack mot de amerikaner som tjänstgjort som vapeninspektörer. Irakierna har fått intrycket att sanktionerna är ålagda landet för evig tid utan ett slut i sikte. I åtskilliga arabiska medier som sällan avviker från regimernas officiella åsikter finns en stor oro för att de antiamerikanska stämningar som vuxit här i arabvärlden på senare tid kan bli ännu mer uttalade om USA väljer att låta vapnen tala. Förhoppningen finns att beslutsfattarna i Washington räknar också med detta innan eventuella bomber på nytt börjar falla över Irak. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Irak, FN och USA, 14 november 1997.
President Clinton skärper tonen mot Irak sedan FNs vapeninspektörer slängdes ut. God kväll. Idag beordrade president Clinton ytterligare ett hangarfartyg till Persiska viken. Och FNs säkerhetsråd har varnat Irak för, som det heter, allvarliga konsekvenser om inte de amerikanska vapeninspektörerna tillåts återvända till Irak.
Den senaste varningen från FNs säkerhetsråd till regimen i Bagdad ackompanjeras nu av ett rejält vapenskrammel från amerikansk sida. Vid flygbasen Incirlik i Turkiet laddar amerikanska plan upp. Och idag beordrade president Clinton ytterligare ett hangarfartyg till Persiska viken. Det innebär att det finns 170 stridsberedda plan i området. Också ett brittiskt hangarfartyg har beordrats till Medelhavsområdet. Det brittiska flygvapnet ska skärpa sin beredskap. President Clinton motiverar sitt beslut idag med antydningar om att världsorganisationen brister i handlingskraft.
It's too dangerous an issue that would set the too powerful a precedent about the impotence of the United Nations if we didn't proceed on this in the face of what I consider to be one of the three or four most significant security threats that all of our people will face for the next whole generation, this weapons of mass destruction proliferation. We've got to stop it.
Säkerhetsrådets beslut om reseförbud för irakier som hindrat amerikanska vapeninspektörer fick ju inte Irak att backa. Varken FN-sanktioner eller vapenskrammel tycks skrämma irakierna.
There isn't a grave situation more than the current one, you see. To be under sanctions for 7 years without any hope for their lifting.
Alla FNs vapeninspektörer har nu lämnat Irak. Alltså även de icke-amerikanska inspektörerna. 166 av dem anlände till Bahrain idag.
Well, we'll be staying here until we get further instructions from our chairman in New York.
Men efter 7 år av sanktioner från FN tycks Irak definitivt ha tröttnat på vapeninspektionerna.
This matter of accusations of that Iraq is hiding weapons, that Iraq is reproducing weapons, could be easily verified by scientific and technical means, by an impartial body of experts. So let us stop this rhetoric of accusations and get down to work and see whether Iraq still conceals those weapons or not.
I arabvärlden ökar nu stödet för Irak och Saddam Hussein. Konflikten mellan FN och Irak tolkas som ett försök att från USA:s sida öka inflytandet i den oljerika regionen kring Persiska viken.
Hon sitter i ett palestinskt flyktingläger utanför Amman och försöker tjäna ihop pengar till sina fyra barn. Hon är irakisk flykting. Barnen har hon tvingats lämna kvar hemma hos mormor i Bagdad. Varje månad skickar hon nästan allt hon lyckas tjäna. Mina barn saknar näringsrik mat och medicin. Utan mina pengar skulle de inte överleva, säger hon. Månader lever hon i ett skjul. Det finns tiotusentals irakiska flyktingar i Jordanien. Bara jordaniers och palestiniers solidaritet gör att de överlever. Men ilskan mot USA är mycket påtaglig idag i hela arabvärlden. En ledande politisk kolumnist i Amman säger att FNs sanktioner lett till en förintelse av den irakiska ungdomen.
Well, what do you call the death of 1.2 million people at least in Iraq as a result of the 6.5-year-old sanction regime? This has been going on for too long. The world has grown to be insensitive to the tragedy and the plight of the Iraqi people. America's two-pronged policy in the region, one is to keep its support of Israel, regardless of what Israel is doing, regardless of Israel's violation of human rights, of UN resolutions, of Security Council resolutions, the very resolutions that the Security Council should be implementing in Palestine, in Israel. It's not following with the same spirit that is following with regard and vis-a-vis Iraq, for instance. The second American objective is to keep it, to maintain its interest in the Gulf region, the oil-rich Gulf region. Now, these are the two important policies of the Americans, regardless of what happens to the people, regardless of international legality, of laws, of settling the burning issues in the region.
Här ses USA som angriparen, skyldig till hundratusentals irakiska barns död på grund av sanktionerna. Saddam Hussein blir allt mer en hjälte, särskilt nu när han har tvingat ut de amerikanska vapeninspektörerna.
15 november 97.
Klockan är 7, här är Ekot. USA trappar nu upp sin militära närvaro i Persiska viken med ett andra hangarfartyg. Detta samtidigt som den amerikanska linjen fortfarande är att söka fredliga vägar för att få Irak att börja samarbeta igen med FNs vapeninspektörer.
Medan de utvisade och evakuerade vapeninspektörerna nu samlas vid sitt högkvarter i oljeemiratet Bahrain kan de snart se nya amerikanska krigsfartyg där utanför i Persiska vikens vatten. Dit väntas om någon vecka ett andra hangarfartyg som seglar från Medelhavet med sin eskort på tre krigsfartyg bestyckade med kryssningsmissiler. Från försvarsdepartementet Pentagon ryktas det nu att nästa förstärkning kommer i form av de svarta stealthplanen som inte syns på radar och som bombade över Bagdad under kriget vid Persiska viken. Men försvarsminister William Cohen spelade ned krigsrisken igår och sa att det var fel att ägna sig åt nedräkning och tro att kriget är oundvikligt. Vi vill bara att Irak rättar sig efter FNs resolutioner, sa försvarsministern som ett eko av president Clinton, som ofta understryker vikten av vapeninspektörernas insatser. Att de internationella experterna har oskadliggjort fler vapen i Irak än som förstördes under hela kriget vid Persiska viken. Titti Nylander, New York.
Fortsatt rapportering den 15 november 97.
Om och när FNs inspektörer kan återvända till Irak, då måste de börja om från början vid inspektionen av landets massförstörelsevapen. Irak har nämligen inlett en operation för att flytta utrustningen. Där berättar chefen för de få inspektörer som finns kvar i Bagdad. Han är svensk och heter Nils Karlström.
Med hjälp av våra kameror så kan vi nu konstatera att på många platser så är det bara tomt i lokaler. Iraken har alltså flyttat en massa utrustning. Och de har lovat att så fort situationen är över så ska de flytta tillbaka det här. Och det blir då ett ganska stort arbete att gå igenom allting och konstatera för det första att verkligen allting har kommit tillbaka. Och kontrollera då status på den här materialen.
Nils Karlström ger också de här intrycken av vardagslivet i Bagdad idag.
Ja, jag kan ju konstatera då med egna ögon när jag åker upp till mitt center här från hotellet varje dag att för att tanka en bil nu så är det mellan 3 och 4 timmars kö för att överhuvudtaget komma fram till pumpen. Och jag har hört av våra lokalanställda här att det införs ransonering nu, så man får bara tanka 4 liter bensin per 4 dagar, och det är särskilda ransoneringskort som man måste använda för den, för att få tag i den bensinen. Jag kan också konstatera att det var väsentligt färre taxibilar och trafik överhuvudtaget i morse, och det beror naturligtvis på att det är nu stora problem för folk att få tag i bensin överhuvudtaget. En kuriositet är att det börjar dyka upp hästar och vagnar och sånt i mera i gatubilden än tidigare för att nu transportera vissa saker. Så det är vad jag kan se med egna ögon.
Nils Karlström, som alltså är platschef för FN-inspektörerna i Bagdad. Han intervjuades av vår Mellanöstern-korrespondent Lars-Gunnar Erlandsson.
Och Irak uppmanar idag andra arabländer att angripa amerikanska och brittiska intressen i regionen för att visa sitt stöd för Irak. I en artikel i en tidning som ägs av Saddam Husseins son Uday heter det att ambassader och krigsfartyg måste bli mål för väpnade aktioner. Och uppladdningen i Persiska viken kommer snart 7 år efter kriget. Saddam Hussein finns kvar och utmanar USA, och mycket är sig likt, men det finns också stora skillnader mellan Gulfkriget då och nu.
FNs generalsekreterare Kofi Annan är djupt upprörd över att Irak har placerat ut kvinnor och barn som mänskliga sköldar i byggnader sårbara i händelse av krig. Om det är som regeringen säger att tillströmningen är frivillig, då borde människorna hindras från att utsätta sig för fara om ledningen verkligen tror att det ska bli krig.
I mean, in fact, the sense here is that they volunteered. But even if they had volunteered, and indeed the government felt that there was going to be an attack, you don't put women and children in those situations, and they should have been prevented from placing themselves in harm's way if the government genuinely believes there's going to be an attack.
Kofi Annan påminns om hösten 1990 under upprinnelsen till kriget vid Persiska viken, när termen mänskliga sköldar blev ett begrepp. Men där stannar inte likheterna mellan då och nu, mellan ett krig som blev och ett som kanske blir. Det patriotiska eldandet i Bagdad, där krismedvetandet byggs upp. Den militära uppladdningen i Persiska viken, där nedräkningen mäts i den tid det tar för hangarfartyg att steva ned genom Röda havet. Den gradvis förhöjda föraningen om att något oundvikligt är på väg att hända. Men det finns också stora skillnader. Då konfronterades Irak med ett stort antal länder, en bred koalition av delvis osannolika allierade. Idag har krigskoalitionen krympt till de 2 allierade, USA och Storbritannien. Då var krigets syfte att kasta ut de irakiska styrkorna ur grannlandet Kuwait, som Irak hade ockuperat och våldfört sig på. Ett handfast och klart definierat mål. Nu handlar konflikten om Iraks massförstörelsevapen, om det diffusare målet att tvinga Saddam Hussein att nedrusta i samarbete med FNs vapenkommission, att åtlyda eldupphöravtalet efter det förra kriget, det som vi vet blev. Men nu som då utspelas uppladdningen på den amerikanska kabelkanalen CNN, och blir det ett krig så blir det ett CNN-krig. Peter Arnett är tillbaka och står åter på samma tak på journalisthotellet El Rashid, bara 6 år äldre. CNN har skapat en ny vignett, Showdown in the Gulf, kraftmätningen vid Persiska viken, förvillande lik den vi minns från då när det begav sig. Och häromkvällen uppträdde Iraks vice premiärminister Tareq Aziz hos CNNs främste underhållare i Larry King Show. Med ett öga på den tongivande hemmapubliken kan tänkas. För Iraks makthavare är numera inbitna CNN-tittare. Till skillnad från det irakiska folket som får nöja sig med den officiella statskanalen. Titti Nylander, New York.
–15 november 1997, Irak.
Det blir krig om inte Saddam Hussein röjs ur vägen. Ja, så drastiskt uttrycker sig nu amerikanska bedömare om utvecklingen av krisen mellan FN och Irak. Samtidigt hotar Irak återigen att skjuta ner FNs spaningsplan. Och uppladdningen fortsätter medan känslorna svallar.
Saddam Hussein, I believe, is a psychopathic murdering thug. Obviously a man of considerable ambition and ego, but at the end of the day, absolutely ruthless. The only thing that will check him, I believe, is putting him out of business, and that's what I'm firmly convinced must be done.
Precisionsbombningar och robotattacker från fartyg i Persiska viken och kanske några enstaka kommandoräder från specialstyrkor. Det är vad som krävs, tror Frank Gaffney, som eftersom han varit vice försvarsminister och nu leder en säkerhetspolitisk lobbygrupp vet hur tankarna går i försvarshögkvarteret Pentagon. Och som inflytelserik tidningskrönikör kan han också driva opinionen åt det hållet.
I think the United States is going to have to act militarily. Indeed, I think that we will be at war with Saddam Hussein in due course. My fear is that it will be later rather than sooner.
Konfrontationen mellan USA och Irak har ännu inte blivit så svår att medelamerikanen verkligen på allvar engagerar sig. Men att världssamfundet och FN varit för slapphänta och att USA egentligen för länge sedan borde ha likviderat Saddam Hussein är en utbredd uppfattning.
It would have been a lot easier. I don't know if it's right, but made things a lot easier.
I think he should have been. I was just discussing this with friends as to whether it can be done that easily, and I think a lot of people think it can be done if people decided they wanted to do it, but I don't think that's the case. I don't think it's that easy.
He has an agenda, and quite frankly, you know, it involves some tactics that could harm both you and I, or somebody else who happens to be in the wrong place at the wrong time.
We may or may not be able to find and destroy much of his chemical weapons, his biological weapons, his nuclear weapons program. After all, UN inspectors have been looking for it high and low in Iraq for 7 years. We may or may not be able to attack Saddam himself, but I think what can be done is disrupt the means by which Saddam holds and exercises power. And whether he is banished, whether he spends the rest of his life in a cave somewhere, whether he is executed as despots elsewhere have been by people who are finally liberated from their despotism, I'm absolutely indifferent to. What I am insistent on, and believe we all must insist upon, is that this regime be brought to an early end.
Under takkronorna i Bagdad, i ett palats fullt av kvinnor och barn som levande sköldar om amerikanerna skulle komma. Det här är den bild Irak visar omvärlden.
The majority are going to factories, industrial installations, industrial sites all over the country. This is a voluntarily popular movement expresses the real feelings of the Iraqis. We are not going to prevent them, on the contrary.
Irakierna vaknade idag till bensinransonering och krigshot. Och en irakisk tidning ägd av Saddam Husseins son manade araber i andra länder att angripa amerikanska och brittiska mål. I USA svarar Saddam Hussein.
He has an obligation to abide by those resolutions, and threatening us or anyone else is not the answer here.
Krisen utlöstes enligt uppgift i USA när FN ville inspektera byggnader där irakierna kanske höll förråd av mycket dödliga bakterier att använda i massförstörelsevapen. Tidigare har vissa sådana förråd upptäckts och förstörts. Men den här gången blev Iraks svar att stoppa just amerikanerna, och så var krisen där. Nu säger den svenska FN-inspektör som finns kvar i Bagdad att irakierna utnyttjar inspektörernas frånvaro till att flytta på övervakad utrustning.
Med hjälp av våra kameror så kan vi nu konstatera att på många platser så är det bara tomt i lokaler. Iraken har alltså flyttat en massa utrustning. Och de har lovat att så fort situationen är över så ska de flytta tillbaka det här. Och det blir då ett ganska stort arbete att gå igenom allting och konstatera för det första att verkligen allting har kommit tillbaka. Och kontrollera då status på den här materialen.
I Turkiet finns kritik mot USAs agerande mot Irak. Landets vice premiärminister Ecevit sa idag att inga angrepp mot Irak kommer att tillåtas från militärbaser på turkisk mark.
November 1997. Irak.
USA hoppas nu att Frankrike och Ryssland ska kunna använda sitt speciella inflytande över Irak för att få en fredlig lösning i den senaste konfrontationen. USA fortsätter att bygga upp sin styrka i Persiska viken men väntas ändå låta diplomatin verka.
Samtidigt som det andra amerikanska hangarfartyget närmar sig Persiska viken och uppladdningen fortsätter har president Clinton starka skäl att hålla tillbaka så länge som Irak inte slår till först. Problemet är inte bara att de flesta av USAs allierade i Europa och arabvärlden motsätter sig militärt våld, utan kanske ännu mer att den militära lösningen inte är någon garanti för att president Clinton lyckas med sin uttalade avsikt att återupprätta övervakningen av Iraks massförstörelsevapen. Att få Saddam Hussein att ta tillbaka sitt beslut att diktera villkoren för FNs vapeninspektörer. Iraks president sa igår kväll att Irak inte vill ha en konfrontation med USA. Men eftersom han samtidigt ställde som villkor att sanktionerna mot landet upphävs återstår frågan om det mjukare tonfallet innebär en öppning som kan avvärja det militära hotet. Under kriget vid Persiska viken föll nära 100 000 ton bomber över Irak under 6 veckors tid utan att Saddam Hussein förmåddes att ge efter och dra sig tillbaka från Kuwait. Det krävdes markstyrkor för att få Irak att ge sig den gången och det är inte ett alternativ som står till buds i dagens läge. Och om målet är att slå ut Iraks förbjudna vapen visade kriget vid Persiska viken att flygräder inte är en effektiv metod. De fredliga vapeninspektörerna i sina blå hattar och fritidskläder har oskadliggjort långt fler massförstörelsevapen än det antal som förstördes under hela kriget med världens mest avancerade krigsmaskineri.